Sveriges framstående kördirigent Gary Graydon var en av de inbjudna talarna vid internationella konventet Musik och kyrka som hölls i Vatikanen i början av mars. Han har kontakt med Heliga stolen bland annat genom festivalen i Umbrien i Italien, Sagra Musicale Umbra, som stöds av kardinal Rabasi och påvliga kulturrådet. Vid festivalen som går av stapeln vartannat år hålls en tävling i körkomposition där de vinnande bidragen framförs av hans kör, Sankt Jakobs kammarkör. Gary Graydons bidrag till konventet Musik och kyrka var att presentera svenska kyrkans och lutherska kyrkomusiktradition med fokus på nykomposition och arbetssätt för att inspirera katolska kyrkan att följa detta exempel. Vatikanradion har glädjen att tala med maestro Graydon på telefon för att fördjupa oss i kyrkomusikens betydelse och musikens ekumenik. Är det någon skillnad på musiken i den lutherska och katolska kyrkan?
Det är klart att den lutherska kyrkan har ju sedan reformationen satsat på vissa moment och satsat på musik med någon slags funktion för musiken på ett sätt som inte den katolska kyrkan har gjort i den bredare bemärkelsen. Nu kan jag inte svara för alla kyrkor och hela katolska kyrkan, men det är klart, alltså psalmsången som är en grundpelare i den lutherska kyrkomusikaliska traditionen, den är ju otroligt viktig och den präglar musiken i kyrkan, den är stor utsträckning. Så det är viktigt. Och sen det är klart att varje tradition, varje land och varje region har satsat på musik på olika sätt. Men det är klart i Norden och Skandinavien där körsången är en så stark tradition bland människorna. Där känns det som att den lutherska kyrkan, alltså kyrkan i stort har gett stort utrymme för kör, musik och för sång och för musik överhuvudtaget.
Till exempel så finns det ju inte skriven psalmbok i många katolska länder. I Sverige har vi ju en psalmbok eftersom det alltid har funnits en psalmbok i den svenska kyrkan.
Ja, visst. Nej, men det var ju en stor del av det som var i reformationen. Att människor skulle sjunga. Och de skulle sjunga på sitt eget språk. Så i protestantiska samfund, denominationer, olika, inte bara i den lutherska traditionen, men bland många andra metodister, baptister och även förstås i England, i den anglikanska kyrkan. Och så psalmsången är så viktig. Och psalmboken blir ett väldigt viktigt sätt att förmedla ordet. Och det har med den där en sån annan syn på människors delaktighet, deltagande. Att varje person ska kunna yttra orden, ska kunna yttra texten. Varje person ska kunna delta i den processen och i den relationen med Gud. Alltså. Och det tror jag har det också i så fall uppmuntrat hela den musikaliska traditionen. Alltså att man måste ju, om man ska ackompanjera psalmsången, så det innebär att då måste fordras det att man har väldigt duktiga ackompanjatörer och organister och pianister och annat. Men det är klart att det blir orgelns funktion att ackompanjera psalmsången och inte bara ackompanjera utan lyfta psalmsången, att uppmuntra till sången, att orgeln har den där funktionen att greppa tag i varje person, att tala om för dem vilken melodi de ska sjunga och sen uppmuntra till stor sång och stor röst och delaktighet och engagemang. Och då blir det som också en väldigt stark pelare i vår lutherska protestantiska tradition. Att att vi ska ha duktiga organister som har en funktion att ackompanjera psalmsång. Och då blir nästa steg att utveckla konsten, orgelkonsten, att improvisera och spela postludier och preludier, alltså på ett mycket skickligt sätt. Så det hänger ihop. Jag tror psalmsången är ju ett fundament i den musikaliska utvecklingen i den lutherska och i protestantiska kyrkan. Det är något som saknas i den katolska kyrkan. Fast det vet jag inte. Det kanske finns lite psalmer i en katolsk mässa, men jag tror inte det är regel, utan det kanske var undantag, eller det kanske är en lokal företeelse i olika katolska kyrkor i andra länder, i olika länder. Jag tänker mycket på vad jag upplever i den katolska kyrkan. Jag tycker det är så fattigt, alltså musikaliskt fattigt, och då är det att det är bland annat det som saknas. Det saknas den där psalmsång och att folk ska vara med i processen. Och jag upplevde i konferensen här att präster upplever det som bara ornament. Att de upplever den delen, alltså psalmsång och körsång och orgelmusik, orgelimprovisationer eller postludier, orgelmusik som bara ornament och vad ska man säga, lite upplysning och inte riktigt en del av en kommunikation, en del av en, kan man säga, uttryck för vår längtan till det gudomliga, vår längtan till Gud och det som man skulle kunna kalla det, ja, det gudomliga.
Kanske att man inte litar på att musiken har den kraften själv?
De verkar inte tro det, nej. Kanske att de säger det. Att de säger, ja, det är klart musiken är viktig, men de får i hjärtat inte riktigt omfamna musik som en uttrycksmedel. Då finns det ingen chans, alltså om inte prästen är med på detta, om inte de förstår musikens enorma kraft och de olika dimensionerna för vad musiken kan bidra med, då finns det ingen chans att musik som konstform kan utvecklas i en kyrka. När vi var i Rom här nu och sen var jag kvar några dagar och vi gick i en mässa då, i en kyrka i Rom, en underbar kyrka i en trastevere. Otroligt vackert rum, fantastiskt vacker kyrka. Sån otroligt fin arkitektur och fantastiska målningar, fantastisk skulptur. Man är omringad av det. Men jag gick i mässan på söndag morgon klockan 10 och det fanns ingen musik. Jo, det fanns en ostämd orgel och en organist som spelade lite sådär Bach-harmoniseringar av en luthersk koral. Men ingen sång, ingen kör och ingen psalmsång, ingen musik egentligen. Och det var bara talat ord, alltså bara läsningar, lite information, predika och nattvarden. Och sen var det över. Och jag tänkte, och det här var en sån otroligt vackert rum. Så allt för ögat är fint. Liksom alla symboler som man har, som man kan se, och rummets struktur och arkitektur. Så allting höjer upplevelsen av det gudomliga. Men ingen musik, och då tänker jag, de gillar inte musik, verkar det som. Musik har ingen plats i en gudstjänst, och då fattar jag, förstår inte det.
Det här konventet var om musik och kyrka, och att de bjöd in dig att tala om den lutherska musiktraditionen, hoppas man ju är ett tecken på att man vill öppna upp kvaliteten på musiken också. Du talade om kvalitet och kvantitet när du talade om konsertmusiken i ditt inlägg under konventet.
Mm.
Och då undrar jag om konsertmusiken kan vara bildande och sen överföras på församlingens sång. När du talade om kvalitet och kvantitet, det kanske att man tillsammans höjer nivån på musiken.
Ja, absolut. Som i vår situation här i Norden, det är klart. Och det är det jag försöker liksom att uppmuntra i andra länder för att stödja bara körsång. När man säger körsång som körrörelsen. Alltså mina korister och många, många, många körer i Sverige, i kyrkorna i Sverige, de är frivilliga sångare, de är amatörer. Och de kommer väldigt gärna till kyrkan och medverkar i gudstjänst och högmässa. De är kyrkokör och är fast förstår att det är en viktig funktion som de har. Men de vill också utöva konst. De vill sjunga också i konstmusik. De vill sjunga de stora sakrala verk. Stora och mindre sakrala verk. De vill sjunga kyrkomusik i kyrkan. Och de vill gärna sjunga konserter. Så det där är nästan morot. Det är någonting som det är belöningen. De får sjunga en jättebra kör. De får sjunga en konsert eller gudstjänst eller högmässa i underbara rum. Fantastiska kyrkor. De får även ha egen tid i kyrkan. De får ha en egen konsert med musik som de vill gärna framföra. Och oftast, vad handlar det om nu? Det handlar om Bach-passioner eller som det var nu i helgen från Monteverdi, den mest underbara katolska verk, Maria Wester. Så att det som vi gör, mina korister gör på konsert, det berikar gudstjänstlivet. Det går hand i hand. Och ju bättre en kör sjunger, ju mera man kan utveckla kör som ett instrument, ju kan man säga, ju bättre kören är som bättre sångare och välklingande, desto mer stöd det är i gudstjänsten, desto mer, ännu mer berikande. Det är ju inte någon snobb grej här att ja, det ska bara låta bra för någon slags uppvisning, utan det är kontakt med det gudomliga. Om vi ska ha konst, om vi ska ha skulptur, om vi ska ha arkitektur, då ska vi självklart ha en välklingande musik. Vi ska ha välklingande orglar och duktiga organister som spelar på de där orglarna. Och välklingande körer och engagerade korister och duktiga körledare som förstärker ordet. Som ger glans, som gör texterna och predikan, som gör dem levande. Det som är för örat, för åhörare. Och sen finns det ytterligare den här dimensionen om att vad jag föreslog på konferensen, att man öppnar upp kyrkorna för att få in människor. Att få in körsångare, få in körer i våra rum för att nå andra människor. Härliga, underbara, duktiga körsångare som kan vara delaktiga i kyrkans liv. Då blir de en del av församlingen. Och då kan kyrkan och prästerna och kyrkan kan nå ut till en annan krets av människor. Musikaliskt intresserade, kulturella, bildade ofta människor liksom. Så det är både musikens kraft för att en levande göra musik, men det är också den där mänskliga sociala aspekten att dra in, att få in människor i våra rum och låt kyrkan vara en plats för människor och vara en plats för möten, för aktiviteter i samhället, kulturella centra, inte bara i teatrar inte bara i andra byggnader, konsertsalar. Varför ska inte våra kyrkor vara mötesplats och centra för kultur? Kyrkan ska vara kulturbärare. Annars är det inte med. Annars hamnar kyrkan utanför samhället på något sätt. Det blir som en liten på något sätt. Där det pågår någon aktivitet, men det inte riktigt berör människor. Och det blir liksom till en angelägenhet bland människor.
Vad är din favoritmusik?
Favoritmusik? Oj, oj, oj. Det är den musiken som jag sjunger och spelar i ögonblicket. Nu har vi sjungit precis Monteverdi, Maria Vesper. Och jag måste säga att det finns delar där som är helt enorma. Och jag undrar om inte det där Ave Maristella är någonting som rör mig väldigt, väldigt djupt. Alltså, Monteverdis sättning, och här är också intressant, av den gamla medeltida melodin Ave Maristella, som alla älskar och kan sjunga i alla kyrkor. Ave Maristella. En så vacker text och vacker melodi, och Monteverdi har gett den en inramning och harmonisering som är så ohyggligt vacker. Så att jag blir väldigt, väldigt djupt berörd, och alltså det är väldigt djup, djup beröring i min inre själ liksom.
Har ni planerat något nytt möte med Ravasi, med Heliga stolen eller genom festivalen i Umbrien?
Inte nu, i det här sammanhanget, vad jag vet. Det talades eventuellt om att föredragen skulle sammanställas i någon form av skrift. Det får vi se om det kanske är någonting. Jag tror och hoppas att vår festival och tävling hösten om ett år. Kardinal Ravasi vill stödja tävlingen och vill att han vill vara med. Han var så djupt berörd av tävlingen nu i höstas när vi var där. Till den graden att han i slutet av konserten och tävlingen, när vi hade sjungit, det vill säga min kör då från Sankt Jakobs kyrka och Storkyrkan. Det är alltså Sankt Jakobs kammarkör. Och då sjöng vi tävlingsstyckena och ett antal andra underbara sakrala verk. Och han var så begeistrad, så han ställde sig upp där och vände sig till publiken och berättade om hans upplevelse i stunden och vad det betydde för honom. Och gav liknelsen till Jakobs stege. Alltså det här idén om skala, som på italienska då heter skala, och sen har man en musikalisk skala. Och han gör jämförelsen, och den bilden tog han fram igen nu när han avslutade konferensen i Rom, där han gjorde liknelsen igen till en musikalisk skala, alltså stegvis rörelse. Det som vi kallar för en musikalisk skala, och hur den här enorma kraft av vad musiken äger, vad den innehåller i vår längtan, vår gudomliga längtan.